En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har en full omgång bakom oss. En intressant sådan på många sätt. Det finns saker att diskutera. Det kokar bland Arsenal-supporterna. Kokar gör det efter att det här huliganlaget dragit på sig ännu ett rött kort. Herregud, när ska Arteta få ordning på disciplinen?
Eller, precis, det är därför.
vad är problemet egentligen?
Ja, det får ni förtydliga nu. Det är inte alla som förstår sarkasm.
Nej. Alltså om de inte förstår den sarkasmen så är det faktiskt på dem. Vi ska såklart prata om det, men vi ska börja på Tottenham Stadium. Det kanske får Arsenal-supporten att må lite bättre, därför att Arsenal vann ju trots allt ändå och fick ju med sig de här poängen. Och så dåligt som det går för huvudkonkurrenten Tottenham, det var länge sedan det såg så här mörkt ut faktiskt. Postecoglou, hur löst sitter han? Det blev förlust 2-1, fast man fick den här fina starten. Richard, det är klart man har alla de här skadorna, men Richarlison är ju inte liksom en dussinlirare att slänga in som ersättare till Solanke. Han är ändå liksom en brasiliansk landslagsman. Och han kommer in och han gör det där målet. Och fan, det ser ut som att spelet hackar. Det ser inte jättebra ut, men de får med sig ett mål. Kulusevski ser trött ut, men han är ändå där och han sliter och gnuggar. Bergvall gör vad han kan. Archie Gray ute på vänster backen tyckte jag såg jättefin ut. Sen orkar de liksom inte. Sen blir den där strukturen alldeles för ihålig. Andra halvlek, Leicester kommer ut med lite liksom högre tempo, lite mer en plan för hur de ska attackera Spurs. Och då bara tappar man in två bollar på några minuter och har egentligen inget svar efter det. Det är så bedrövligt, Frida. Alltså hur länge kan det här liksom fria fallet fortsätta?
Ja, för problemet är ju nu också att de målen som Tottenham släpper in här är ju den typen av misstag som man absolut inte kan göra på den här nivån. Och det visar ju någonstans också att det här gänget är ju inte direkt fyllt av självförtroende. Och sen blir det ju ett problem också att Postecoglou, som man sa på presskonferensen efteråt, att både Pape Sarr och Richarlison var egentligen inte tillräckligt skadefria för att starta. Och ja, det säger ju dels någonting om den här skadesituationen som Tottenham trots allt har, men också att Postecoglou är ute på väldigt djupt vatten nu, att han försöker ta till alla medel han kan, alltså försöker ta till alla former av risker han kan också för att få med sig någonting, för att den här negativa sviten har ju hållit på så länge nu. Alltså det är den värsta negativa sviten sedan 2008, om jag inte minns helt fel. Så att just nu kan man inte riktigt se hur de ska ta sig ur den här gruppen, för att med då nyckelspelare fortsatt skadade och dessutom då att man lägger till att de börjar göra den här typen av misstag, det är riktigt nattsvart i Tottenham just nu.
De ska ju vara glada för att det finns ett gäng lag bakom dem som överhuvudtaget inte verkar kunna förmå att ta 3 poängare eller samla på sig mycket poäng, för att de har ju fortfarande ett avstånd ner. Och det är ju bara neråt man tittar just nu. Och det var ju många sådana påpekanden under den här matchen också. Vardys firande där när han pekar på Premier League-loggan på tröjan. Och
alltså man älskar honom. Ja,
det hade ju något, var väl någon ramsa där också. We're going down with you, Ange, eller vad det var som väl inte gick så bra hem hos Ange Postecoglou. Men det är skrämmande. Absolut, ja, jättemycket skador. Såklart att det inte är lätt att få någon struktur och ordning på saker och ting då. Men det är för dåligt på alla sätt och vis. Och det här, ja, det är ju frågan vart gränsen går. Som sagt, nu har man ju fortfarande trots det ändå 4-8 poäng ner till nedflyttningsstrecket ganska många poäng. Rätta mig om jag har fel, men United var väl närmare stundtals förra säsongen när det gick som värst. Så att då, jag tror inte de kommer åka ur, men det är extremt illavarslande att de inte kan ta 3 poängare för tillfället. Men
jag undrar också hur Postecoglou är som ledare i den gruppen, för att visst, man har ju hört många av spelarna prata väldigt gott om honom, men åtminstone inledningsvis när det gick så bra och sådär, men jag undrar hur han är i en sån här typ av situation, för att han är ju så van vid att när han går till en klubb så, ja, så gör de kanske lite hackigt ifrån sig under första säsongen, så tillvida att de kanske får en hel del skador. Men sen säsong 2, det är ju då saker och ting ska hända för Postecoglous projekt. Eller ja, det har sett ut så tidigare i hans karriär åtminstone. Men nu har inte det hänt, utan saker och ting har bara förvärrats och skadorna bara avlösa varandra, och sen visserligen kommer det ju inte in några spelare heller. Ja, viss en målvakt, men förutom det så har det ju inte hänt jättemycket på transferfronten. Men jag undrar helt enkelt hur pass pedagogisk Postecoglou är i en sån här typ av situation. Jag är inte övertygad om att han är särskilt bra när det hettar till. Åtminstone sett till hur han beter sig i intervjuer och sådär. Alltså man får ju inte riktigt ett gott intryck av honom, och jag har ju själv intervjuat honom efter matcher, till och med efter segrar, när han vägrar ha ögonkontakt och sådär. Jag vet inte, jag är osäker på hur pass bra som tränare han faktiskt är, och det är väl inte så konstigt att man ifrågasätter det efter, ja, hur det har sett ut nu under den här säsongen.
Nej, alltså, sen ska man ju komma ihåg, Spurs är fortfarande med i Europa League, man är med i FA i kuppen och man är med i Liga-kuppen.
Nu kommer Elfsborg och sätter den sista kniven i hjärtat, ja, på dem.
Jag har svårt att se det framför mig.
De löste Roma och sen liksom går in och löser Spurs och byter på tränarbyte på det. Det hade ju varit något faktiskt.
Nej, men det är väl det som är grejen. Det finns ju fortfarande saker att spela för den här säsongen för Tottenham. Mer än bara nytt Premier League-kontrakt. Jag tror inte de åker ur. För att förr eller senare så kommer man få tillbaka ett par nyckelspelare och sen så kommer man få med sig tillräckligt många 3 poängar, men det kommer liksom inte bli över halvan för dem, det tror jag inte. Och det i sig är ju ett enormt underbetyg förstås. Frågan är ju då om man kan gå långt i Europa League till exempel. Kan man utmana Liverpool? Man har 1-0. Just nu är det väldigt lite som tyder på att man ska åka till Anfield och försvara den där ledningen. Men man har 1-0 från första mötet. Det finns någonting att jobba med om man är kvar i FA-cupen och så vidare. Frågan är om det finns liksom en ersättare där ute som man kan som kan komma in och göra mer av det här än vad, alltså att Postecoglou inte får ut speciellt mycket av laget här och nu, och att det antagligen inte är speciellt bra stämning i omklädningsrummet. Det säger sig självt, men finns det en kandidat tillgänglig där ute nu för att liksom ersätta honom med, när man trots allt har rätt mycket att spela för? Och inte bara en kandidat som kommer in här nu för att börja bygga för nästa säsong. Det är lite den här liksom problemet som West Ham var i med Moyes under hans sista säsong.
Vem skulle den kandidaten vara?
Det är väldigt vanskligt också att kliva in mitt under säsong. Jag menar, titta bara på Ruben Amorim. Det är ju mycket möjligt att han ångrar sitt beslut att kliva in just det här mitt under säsong. Mm. För att det är väldigt tufft. Mm. Så att jag har ju svårt att säga att man skulle kunna hitta någon här och nu. Jag kan inte komma på någon på rak arm i så fall. Men
andra vända med Mourinho. En vår till.
Nej, det går
ju verkligen. Tal om sarkasm.
Men grejen är ju att om man, alltså, på läktarna så är det ju faktiskt inte Ange i första hand som man anklagar för den här situationen eller attackerar. Det är ju Daniel Levy som får den mesta skiten från läktarna och bristen på investeringar i truppen. Sen såklart, man har värvat i somras, men man värvar 2 stycken 18-åringar som visar sig, alltså, det är inte fel att värva ungt för framtiden, men uppenbart så fanns det behov av att värva lite mer etablerat också. För att när den här skadekrisen nu kommer så har man fått luta sig enormt mycket på Archie Gray och Lukas Bergvall. Och det var väl aldrig tanken liksom. Speciellt Archie Gray som har fått spela liksom, ur sin position, som har varit fantastisk. Jag tycker att det är en supervärmning. Jag är helt övertygad om att han kommer vara en fantastisk spelare för Spurs under lång tid. Alltså jag tyckte han var grym under framförallt första halvlek som vänsterback. Han är ju teknisk, han är snabb, han är ju liksom... Han är bolltrygg, vinner dueller och så vidare. Det är en fantastisk spelare som jag tror framförallt som defensiv mittfältare kommer vara en superstjärna i framtiden. Men det går ju inte att luta sig mot här och nu, och det ser ju alla.
Men det är inte bra på sikt att han tvingas spela match ut och match in.
Nej,
hela
det är det
tiden
inte heller.
Nej, det är utan att det går att vila honom överhuvudtaget. Men absolut, alltså, om inte annat så härdas han ju något enormt av allt som pågår, även för Lukas Bergvall. Det var väl ingen som kunde se framför sig att Lukas Bergvall skulle spela så här mycket Premier League-fotboll första säsongen efter flytten från Allsvenskan. Det såg inte jag framför mig i alla fall, det kan jag säga.
Nej. Ja, och stackars Archie Gray som får hoppa från position till position. Ja, gör så gott han kan naturligtvis. Men alltså, både Livi och Lange för den delen också, det är inte så att den här skadesituationen har kommit plötsligt, utan den har ju pågått under en längre tid. Så att på så vis så tycker jag det är märkligt att man kanske inte redan i november, december, att man började förbereda sig inför januarifönstret för att faktiskt plocka in någon. Sen vet jag ju inte hur hela den ekonomiska situationen ser ut till 100%, men med tanke på hur många skador de hade under första säsongen så är det ju förvånande att det inte hände mer, eller framförallt då kanske förra sommaren, för att det fanns hål i den här truppen som man redan hade identifierat. Så att, ja, det finns ju naturligtvis vissa frågetecken kring hur de har jobbat.
Mm. Alltså de är i akut behov av att få in en, kanske helst två spelare till liksom försvarslinjen. En, kanske till och med två, primärt då en central mittfältare till. Den liksom centrallinjen de har där, den måste de ju åtgärda på något sätt. Och det här handlar ju lite om bara ta det som finns för att det ska ens finnas numerär för att kunna rotera runt i både liga, cuper, Europa här framöver med. Något måste de hitta på här under veckan som kommer, så är det ju.
Ja, och Ruud van Nistelrooy som också varit starkt ifrågasatt och har haft ett jättesvagt facit sedan han kom in. Han räddade väl sitt jobb. Vi har hört prat om att de kanske redan har tröttnat på honom i Leicester. Det är en oförlåtande läktare där också, ska vi komma ihåg.
Ja, samtidigt det växte
långa horn därefter
i den här matchen, utan det är ju mycket Tottenham som gör dåligt ifrån sig, om ni förstår vad jag menar. Sen så att Leicester skulle kunna såra Tottenham, det var väl kanske inte jätteöverraskande med tanke på att man ändå har en sån spelare då som Jamie Vardy som fortfarande har den här snabbheten, och vi vet hur bräckliga Tottenham har sett ut rent defensivt i de lägena. Men jag tror fortfarande att Van Nistelrooy sitter ganska löst, och det har kommit ut ganska märkliga uppgifter under veckan också, eller förra veckan snarare, om att han inte riktigt ska komma överens med alla spelare och sådär. Och ja, ska ha haft lite märklig kritik mot vissa också, i form av att det är skor som inte har suttit på rätt sätt. Och alltså lite så här udda grejer har han tydligen haft för sig. Så att vi får väl se hur det går med hela den biten.
Vi tar oss därifrån då till ett annat krislag som fick med sig 3 poäng igår. Men alltså, Spurs Leicester var verkligen ingen klang- och jubelföreställning, men det var ju en jävla cirkusshow jämfört med vad som hände på Craven Cottage. Alltså, herregud, den första halvleken, Frida, det är det sämsta jag sett. Alltså, Manchester United hade alltså 0,00 i XG efter 42 minuter. Jag har aldrig sett det innan. Man slutar alltså matchen, man vinner ju matchen då, tack vare det här skottet från Martinez.
Fantastiskt skott för övrigt.
Ja, det är ju en rätt rejäl styrning.
Jag tycker det är fantastiskt skott.
Ja, alltså, sån enorm, vad heter deflection, vad säger
du? Ja, deflection,
ja. Alltså,
styrning.
Ja, det var en styrning. Det blir ju en perfekt båge på den. Men Manchester United vinner alltså den här matchen med att skrapa ihop 0,21 i expected goals.
Det var inte mycket XG på det skottet.
Nej.
Och styrningen.
Jag skrattade också när Lisandro Martinez blev utsett till matchens lirare. Och tänkte att, ja okej, okay. Liksom ett skott med en enorm styrning. Det var det som räckte för att kamma hem den titeln i den här matchen. För det är precis som du säger, det var ju verkligen inte underhållande. Och det var väl lite ironiskt också att Fulham hade ökat på priserna inför den här matchen. Det var ju egentligen primetime så tillvida att klockan 7 en söndag kväll kan väl passa rätt så många människor bra. Men jag tyckte man såg på spelarna att de var rätt så trötta och ville mest bara få det här avverkat. Men ja, viktiga poäng för Amorims Man United åtminstone.
Infantino på plats, såg jag på nya Cleveland.
Men han har ju varit på turné hela veckan. Jag tycker han har dykt upp på varenda arena.
Han var på Trumps installation där och sen så har han väl fått insett att det ser väl inte jättebra ut om jag bara dyker upp i den här typen av sammanhang.
Ja, vi tar Craven Cottage nya VIP-läktare som de har gjort reklam för. Det blir kanon.
Det är också roligt att det antagligen var rätt mycket människor där som inte så ofta går på fotboll med tanke på...
De kommer aldrig gå igen.
De kommer aldrig gå på fotboll igen. Det här var ju helt... Och det är så här, det var ju inte bara Manchester United som var bedrövliga i den här matchen. Fulham var rätt dåliga dem också. Alltså, man gillar ju som Marco Silva och det han har gjort med Fulham, och defensivt så tycker jag att det håller ihop, men offensivt så saknas det ju kvalitet. Jag tycker inte att Iwobi är en spelare som är tillräckligt bra för ett lag som ska utmana på övre halvan.
Men är Fulham ett lag som ska göra det då?
Ja, exakt. Alltså, så här är ju Fulham. Alltså, om man följer dem under en säsong, eller åtminstone den här säsongen, så ja, de slår till med vissa insatser som är fantastiska. Jag tycker också att de är väldigt flexibla under Marco Silva och de är duktiga på att justera och sådär beroende på vem de möter. Men sen samtidigt så har de ingen jättebred trupp och då kommer det ske sådana här bottennapp. Så att jag håller med, jag tycker också att det känns normalt på något sätt att Fulham gör den här typen av insats och att där de ligger nu, det är ju jättebra sett till deras budget och förväntningar.
Det här är en bra Fulham-upplaga, alltså liksom bara truppmässigt, tänker jag. Liksom. Du har alternativ som så här, Adama Traoré och Muniz och Pereira som börjar på bänken här till exempel. Det är få lag med av den storleken som ändå har en så pass liksom mångfacetterad trupp, skulle jag säga. Ja. Annars en annan kandidat till matchens lirare är väl unge Toby Collier. Måste jag säga, för den räddningen på mållinjen var något alldeles extra, måste man ändå säga.
Otroligt hur han kan få sin nacke i den riktningen. Alltså jag tror inte ens jag hade haft någon nacke kvar om jag hade försökt mig på att göra något liknande.
Otroligt skickligt och pikt uppfattat att lösa det, för Onana var inte i närheten av den nicken. Den var ju på väg rakt in i mål och sen Collier som kliver in där och nickar precis på mållinjen. Så det var ju ganska poänggivande.
Och det är så små marginaler. I just den här matchen är det ju så. Så att Fulham hade lika gärna kunnat få med sig 3 poäng från det här. Men nu blir det Man United och Amorim, jag vet inte om vi ska ta upp vad han sa på presskonferensen efteråt också. För att det var ju verkligen en ganska frän kritik mot Marcus Rashford.
Ja, du får återge den.
Ja, men han sa ju rakt ut eller jämförde eller sa att han hellre skulle vilja sätta in deras målvaktstränare, är det väl, snarare än, eller sätta in, men åtminstone ha med honom i truppen framför någon som inte vill vara med. Så att, man kan väl tolka det som att han är inte riktigt nöjd med Marcus Rashfords attityd.
Han har kommit in till ett sånt jävla alltså trasigt sammanhang, Amorim. Han var inte förberedd på vad det var för lag han tog över. Han trodde att det var liksom en slumrande stor klubb med potential, och där bakom kulisserna så bara brann det.
Det här har vi
pratat om det här i så många år, att det är liksom inte nödvändigtvis tränaren som är problemet, det är inte nödvändigtvis spelaren, det är liksom hela den här strukturen, hela den organisationen som bara inte funkar. Det är så dålig stämning och alla liksom huvuden är för långt ifrån varandra och man ogillar varandra och det är liksom...
Det är precis, och det här är ändå en tränare som varit i ett Sporting som var i fullkomligt förfall innan de började få ordning på resultaten. Det var ju, alltså, där var det dålig stämning ett tag, kan man ju lugnt säga, med Bastos och allt vad det var och supportrar som besökte träningsanläggningar och riktigt liksom otäcka saker nästan i Sporting.
Ja, det var det ju faktiskt.
Men i United också här då, när de ändå vinner den här matchen, tar 3 poäng, och det är ju såklart väldigt skönt för dem överlag att göra det. Men Amorim fick väl någon fråga, han fyller väl 40 här nu också.
Bara barnet.
Ja, precis. Så han sa, nej men det känns ju som att jag har fyllt 50.
Ja, det är ju mycket.
Och det ser faktiskt ut att ha åldrats också.
Ja, det har han ju faktiskt gjort.
Han hade inte gett spelarna träningsledigt. Och han vet inte hur glad han blev när de tydligen hade bett om att få träningsledigt efter segern. Det hade han sagt nej till.
Men man ska ju komma ihåg det, att han är ju en ung och ganska oerfaren tränare fortfarande. Han spelade ju ihop med Victor Nilsson Lindelöf i Benfica. Mm. Så länge sedan är inte han själva spelare. Han har inte... gjort det här, det är inte som att ta in en Louis van Gaal som har sett allt, gjort allt, varit i alla möjliga. Han fick inte heller ordning på det här, även om det nu var rätt länge sedan. Det är ju inte Amorim som är problemet. Men han kanske heller inte är helt och hållet byxad för att ta på sig den ryggsäcken som krävs. Nu vart det så många liknelser samtidigt här.
Byxad för att ta på sig ryggsäcken.
Ja, men han kanske inte riktigt har erfarenheten som krävs för att ta hand om allt det här allt det här andra, det som inte sker på träningsanläggningen, det som inte sker i omklädningsrummet eller på planen. Det som är relationer mellan olika liksom, agenter och spelare och den sportsliga hierarkin och Ineos och Glazers och liksom olika intressen och supportergrupper och den här enorma liksom, lokala allt det där liksom i någon slags konstigt hybridkrig med varandra som... Jag vet inte vem tränaren är som skulle kunna komma in och bara axla det, men en 40-årig portugis, om han hade kunnat hantera, liksom bara fått fokusera på träningsanläggningen, omklädningsrummet och spelet. Men det blir ju inte så i Manchester United. Du kan ju inte bara göra det, för det är för mycket annat som påverkar dig. Han hade behövt en chef.
Fast Amorims största problem just nu är väl att han vill spela en viss formation och att spelarna han har tillgängliga inte är utformade för att göra det.
Ja, men så är det ju såklart. Och det är ju heller inte hans... Alltså det kanske han borde sett, men det är ju inte heller hans fel. Problemet här är ju att, okej, om vi har en plan, om vi ska ta in den här tränaren som spelar på ett väldigt specifikt sätt, ja, men då måste vi ha en plan för hur vi finansierar bygget av hans lag. Och det kanske måste hända redan nu. Ja, okej, då börjar vi kratta för en försäljning av den här spelaren i januari så vi kan frigöra lite kapital. Vi kanske ska höra av oss till klubbarna som vi är skyldiga pengar och säga, hörde ni, vi sitter lite i skiten. Kan vi hitta någon slags lösning? Kan ni låna en spelare för, du vet, här har vi en duktig 18-åring, vill ni låna honom? Alltså, vad vet jag, hur gör man? Det är den där typen av ledarskap som behöver liksom... var lite aktivt. Det är det som inte görs i Manchester United.
Du tror inte att de gör någonting bakom kulisserna. Det är inte bara allting som vi läser om. Så det tror jag, väl absolut.
Jag tror att det händer jättemycket saker. Men jag tror inte att de är tillräckligt kompetenta. De som sitter där.
För nu har du i och för sig fått in ganska mycket folk som egentligen ska ha sportlig kompetens i den där gruppen. Så jag tror inte att där är inte riktigt problemet nu. Nu är problemet enkelt. Ruben Amorim tar över en klubb där han inte överhuvudtaget har materialet att liksom få...
Nej, men det är det jag menar.
Fast å andra sidan, det sägs ju att anledningen till att Dan Ashworth tvingades lämna var väl för att han inte ville ha in Amorim. Kanske just av den anledningen att han kände att hans tränarfilosofi inte riktigt överensstämde med truppen de hade.
Nej, liksom den här bristen på cohesion, att besluten som fattas är liksom en del i en längre strategi som alla är insålda på. Vi är överens om att så här ska vi ta den här klubben tillbaks till nivån där vi hör hemma. Men så är det liksom så här, fyra olika tankar som tänks samtidigt och sen ska Ineos in och peta lite grann och så finns det liksom gamla grejer som hänger kvar och man har liksom genom att inte fatta de här bra besluten också satt sig i en ekonomiskt svår situation som gör att man kommer, alltså ja, det är tufft. Vi måste vidare för att vi kan inte stanna vid Manchester United. Tre poäng fick de i alla fall.
Varför är det alltid att vi blir, någon av oss blir så arga när vi pratar United? Det är ju för att
det alla... man blir ju det. Ja, det är världen, det är alltså en av världens största fotbollsklubbar som bara konstant missköts.
Jag har gjort det över decennium nu, ja. Så att, alltså, det ja,
men nu vann de åtminstone så att...
Nu vann de. Kul för dem. Manchester City Chelsea 3-1. Jag hade spikat Chelsea i den här matchen. Det kändes som efter den där PSG-förlusten i veckan att Manchester City såg så ihåliga, trötta, oinspirerade ut. Men man fick in ett par nya spelare. Kurshanov som visserligen inte började speciellt bra, men man fick ändå in, alltså jag vill ändå hävda, trots att han liksom hade mardrömsinledning på den här matchen, alltså
han kunde kostat fler än ett mål,
han kunde kostat fler än ett mål, dra på sig ett gult kort och så vidare. Marmoush får ju också spela den här matchen, ser också liksom pigg och liksom alert ut. Vet inte om det är det som gör det, men när Chelsea får det där tidiga målet så känns det som att okej, har City verkligen kraft att göra någonting av det här? Men det visade sig att de faktiskt hade i den här matchen. Det var en ganska imponerande, tycker jag, tillbakatryckning utav Chelsea som kanske borde gjort mer utav det övertaget de skaffade sig. Chelsea såg inte super, liksom, inte ut som sitt vassaste jag heller. Men det var ju inte så att det var någon orättvis 3-1-seger till Manchester City i slutändan.
Ja, alltså jag lutar ju åt, som du var inne på där, att det är Chelsea som kastar bort en gyllene chans här. För att när de ser att Kusanov, att han är så pass osäker i backlinjen, så skulle de bara ha gått för det hårdare. Där hade de chansen att få med sig 3 poäng. Sen låter de Man City komma tillbaka in i matchen. De låter Kusanov, de låter honom stabilisera sig. Och jag tror också att en annan nyckel i den här matchen var att anledningen till att Pep troligtvis startade med honom som mittback var väl för att han ville ha Guardiol som vänsterback. Och det är ju trots allt Guardiol som på många sätt blir avgörande här. För att eftersom att Marmoush, intressant nog, hela tiden vek inåt, så drog han med sig Reece James konstant, vilket öppnade upp ytor för Guardiol på ett sätt som han oftast inte får, även om Guardiol har varit, ironiskt nog, en av Man Citys viktigaste anfallare den här säsongen, så har det ju oftast varit så att yttern har breddat och så har Guardiol kunnat smita emellan där. Men nu blev det som att han kom på utsidan istället. Och ja, han får ju in det där målet då som utjämnar det hela och sen så kan Man City ta över. Men jag håller ändå fast vid det, att jag tycker att Chelsea kastar bort det här lite grann. Och det hänger väl antagligen ihop med vad vi alltid pratar om, att det här är ett ungt gäng, man kanske inte alltid är sitt smartaste jag i alla lägen. Så att det tycker jag definitivt att Chelsea behöver jobba på.
Alltså jag bara räknar kallt med att John Stones inte är redo att spela 90 minuter, eller?
Ja, jag tror det också. Nu kommer han ju in i 54.
Absolut, minuten. Han kommer ju ändå in i den här matchen.
Ja, och sen så pratar väl Pep om att han vill ha Stones till den här Club Brugge-matchen i Champions League.
Ah. För där kanske det inte är Abdoukadir Kusanov som går in och startar. Alltså man kände verkligen med honom.
Han ser ju också ut som att han har nära till gråt konstant. Det är ju hans default-läge.
Ja, alltså förstå en 20-årig uzbek som för 1,5 år sedan spelade i någon sorts universitetslag i Belarus. Kan inte ett ord engelska, kan bara uzbekiska och ryska, gör det jättebra i Lans bara på att han är bra på att försvara och vinna boll mer eller mindre. City identifierar honom, såklart han flyttar sin livsmöjlighet, kastas in rakt in mot Chelsea och får den här inledningen. Jag tycker det var väldigt fint att se City-fansen faktiskt applådera av honom i...
Och spelarna också, att det var väldigt, väldigt sådär, det var sån övertydligt, alla fram och liksom klapp. Och nu vart det ju ingen förlust, det vart ju inte avgörande det här misstaget, utan han kan ju gå och lägga sig ändå nöjd med 3 poäng i sin...
Ja, det gör han nog inte.
Nej, det tror jag tror också att... Men,
han såg väldigt ledsen ut i mixade zonen när han gick igenom där.
Så att... Det här förstår jag. När jag sen också liksom blir ett läge där de andra knappt verkar våga passa honom i backlinjen. Kanske var för att ge honom någon form av paus från allting och inte sätta ytterligare press på honom. Men det var ju en... Det går ju inte att få en mer liksom mardrömsminuter som mittback än vad han visade upp där. Han slog ju knappt en passning fel i Lans. Så att det är, och sättet han ändå tar sig tillbaka, vinner boll och stabiliserar sig, det båda är ju såklart gott. Men det här är ju, nu har han nått botten. Och nu är, liksom, är det bara att lyfta därifrån. Men man kände verkligen med honom, tyckte jag under början.
Jag fick lite Saul-vibba från, när var det han var i Chelsea? 2021 ja, eller någonting sånt. Och han gjorde sin debut mot, var det Aston Villa på Stamford Bridge? Och han var helt värdelös, och de fick ta ut honom efter knappt en halvlek.
Fast han har ju för sig spelat Champions League-finaler och annat innan, så han led man inte lika mycket med.
Nej, och sen så hade han ju lyckligtvis spelare bakom sig som kunde backa upp honom i form av Thiago Silva exempelvis. Så att, ja, stackars Cusano, han hade ju inte det i det här fallet, men ja, de grejade det ändå.
Men jag lyssnade på Gary Neville efter matchen, och han drog liknelsen när Patrice Evra kom till Manchester United.
Ja, men han var sjuk, ska sägas.
Att han drar gamla stories från tiden med Alex Ferguson. Det skulle väl Gary Neville aldrig göra. Nej, men det här med att han kom in och spelade sin, han var ju också helt liksom bedrövlig i sin första match, och sen såklart blev liksom en av Manchester Uniteds bästa ytterbackar någonsin.
Men jag vet, men jag tror att han hade en bra, hade influensa eller någonting i den.
Ja, men det var också så här att han liksom bara, han hade precis kommit till klubben, han pratade liksom inte så mycket språk, han kände ingen, men också så här, de tvingade upp honom klockan 9 på morgonen och käka pasta, och det var liksom rutiner han inte hade liksom kände, varit med om tidigare, en ung spelare, så att han hade liksom sagt det, så han, allting var bara konstigt liksom, och det där måste man ju liksom förstå också med Kusson, han har kommit till ett lag som helt, antagligen har helt andra rutiner liksom, spelar på andra tider, alltså än vad han är van vid.
Går de upp 9 på morgonen och äter pasta?
Ja, det gjorde de tydligen under Ferguson.
Ja, jag blev förvirrad över också den rutinen.
När det var match då. Men det var pasta till frukost liksom.
Ja, jag tror Pontus Jansson brukade köra det också, åtminstone här i Premier League, att han körde pasta. Så att han hade jobbigt med de tidiga avsparkarna, för att då han kände ändå att han behövde käka sin pasta innan, så att det fick bli lite frukost då.
Men det är liksom där att
ris funkar det till frukost, liksom pasta till frukost inte lika så.
En 20-åring som är inne liksom i en helt ny miljö och kastas rätt in mot Chelsea dessutom, inte det lättaste man kan göra, så att jag tror han kommer få fler chanser, och det känns som en spännande värvning ju. Vi tar oss till Wolverhampton då, Frida, och allt i den här matchen handlade ju om en enda sak, och det var utvisningen på Lewis Skelly, som, nej men alltså det, ja, jag läser vad de skriver, och jag förstår det inte, alltså jag förstår inte vart det röda kortet finns. Jag ser folk skickar stillbilder till mig att Dobban, men alltså okej, okay, om du har bara den stillbilden att gå på, absolut. Michael Oliver har ingen stillbild att gå på. Han står ju en liten bit därifrån. Och ingen som står, alltså ser det här i realtid, känner ju att det där är ju givet rött.
Ja, alltså den enda experten jag har sett som ens har argumenterat för att det borde vara rött är Mike Dean. Och det säger ju allt. Han håller sina gamla dumma kollegor om ryggen. Och jag tror väl att det är problemet också i hela den här situationen, för att man förväntar ju sig att VAR säger åt Michael Oliver att gå ut och åtminstone titta på sin skärm. Mm. Och det är alltså Darren England som sitter där, och vi minns ju vad Darren England gjorde så sent som förra säsongen. Det var ju han som på något konstigt vänster lyckades få Luis Diaz mål mot Tottenham bortom.
Good process, lads.
Ja, och jag tror väl så här att vi vet vilken status Oliver har i dummarvärlden.
Jo, så är det ju.
Och kan det vara så då att Darren England drar sig för att säga åt honom att gå ut och titta på skärmen, eftersom att han inte vill gå emot en senior kollega?
Ja, de är så dåliga.
Kan vara så. Släppt ljudfilen från det här än. Kommer det?
Ja,
för det är en ljudfil man vill höra.
Grejen är ju också att ska vi ha VAR, så är det ju vid den här tillfällena som man verkligen vill se att det kan användas och att det finns ett syfte med att ha det. Så att jag fattar ingenting. Jag tycker också att det är ett gräsligt dumslut. Ja. Jag har aldrig sett något liknande, tror jag.
Alltså problemet är ju på något sätt, jag håller med om såklart inte rött kort. Och såklart att det är helt bizarrt, men skulle VAR ens ha ändrat det på att de skulle ju titta på de här stillbilderna. De skulle ju titta på den här typen av situationer och zooma in det och liksom sätta
men
det
in. Men är det ens så våldsamt?
Nej, det är ju det som är grejen, att det är ju inte speciellt våldsamt. Det är ju ett solklart gult därför att det är en cyniskt han stoppar ett anfall. Det är ju inga konstigheter. Men som att det skulle vara så våldsamt att det är liksom farligt. Nej, men
så fort
spel,
det är dobb,
det är det ju bara.
Så fort det är dobb mot ben.
Jo, men det är ju det, är det ju liksom igen. Det är ju det som 20 gånger på i en fotbollsmatch.
Återigen, jag håller med om att det här absolut inte är ett rött, men nu tänker jag ur något så här liksom regelnitiskt perspektiv.
Jo, jag vet, jag har också sett dem där, men det går liksom inte att argumentera på det sättet, för att i så fall det är som att säga, jo, men det var ju en tröjdragning, så att då är det ju gult kort. Jo, men okej, men det är 80 tröjdragningar på en match.
Det som gör det extremt underligt, det är ju faktumet att när Wolves får sitt röda kort,
ja,
då är det ju ett andra gult. Och den satsningen är ju betydligt mycket mer värre och ja, liksom farlig, och borde ju snarare då ha indikerat direkt rött i den. Och att bara det inte ges direkt rött och Lewis Skellys satsning där ger det, det är ju minst sagt underligt.
Ja, nej, det är jättekonstigt. Men skönt ändå att det inte blir matchavgörande. Därför att Arsenal vinner ju tack och lov den här matchen, och det är ju Calafiori som kommer in för att täcka upp som faktiskt gör det avgörande målet. Så att vi har ju sett tidigare under säsongen tveksamma röda kort, vi kommer ihåg Declan Rice och så vidare.
Jag tycker fortfarande Rice är det absolut värsta.
Ja,
jag tycker det absolut värsta röda är Declan Rice. Det är helt bizarrt.
Och det fick ju också konsekvenser för poängutdelningen i matchen. Det fick det ju inte här. Så att, det var ju skönt, kan jag tycka, för att hade Arsenal tappat då också poäng, men med tanke på att Liverpool samtidigt vann sin match enkelt då mot Ipswich, och där man hade tappat ytterligare poäng, ja, men det hade ju nästan varit att vi hade skrivit av dem från titeln, alltså inte skrivit av dem, men det hade varit ytterligare liksom en spik i kistan mot den här titeljakten, och det liksom att ett sånt alltså uppenbart felaktigt domslut ska få den konsekvensen. Vilket är ju nära att det får, för jag menar det är ju otroligt tajt, och det är klart att Wolves skapar ju mer efter, Arsenal är ju det klart bättre laget fram tills utvisningen. Och sen så såklart kommer Wolves in en del i matchen, skapar ju några målchanser, men tycker ändå det är en rättvis 1-0-seger, Frida, om vi ser hur matchbilden var.
Ja, jag håller med och håller också med om att Arsenal hanterade det här röda kortet betydligt bättre. Det är ju trots allt fjärde gången det här ändå den här säsongen. Och de hittade ett sätt att vinna på. Sen är det väl ingen slump att det är just Calafiori som drar in det. Jag tror att det är 8:e målet för en försvarare i Arsenal den här säsongen. Och det är, jag tror att Man City står på samma siffra. Men det visar ju också att det ofta är försvararna som kliver fram i Arsenals lägen. Jag vill bara läsa upp också ett citat, för den här matchen gick ju inte på tv här i England. Så jag satt och lyssnade på radiokommenteringen, och Pat Nevins, den gamle Chelsea-ytterns reaktion när Miles Lewis-Skelly får det här röda kortet var... Jag tänkte försöka göra en skotsk dialekt, men jag kom på att jag kan inte, så att jag kör vanligt. Han sa, a bar so low, even a limbo dancing snake couldn't get under it. Och det var som att även om jag inte hade sett själva situationen då, så stod jag exakt vad han menade. Så att men skönt för Arsenal naturligtvis att få med sig 3 poäng.
Mm. Verkligen. Vi kan väl stanna kvar lite vid toppstriden då. Liverpool gjorde det de skulle mot Ipswich. Det kändes när just att man får ett tidigt mål i en sån här match, då går ju luften helt ur Ipswich. Visst, de får in ett tröstmål på slutet efter att Liverpool börjar tänka på annat. Det är väl lite fara när man är så dominant som man var i den här matchen, när man har 4-0, att det blir lite nonchalant och inte helt påslaget hela vägen. Så att Ipswich fick ju till ett par målchanser på slutet, men det var ju aldrig något snack. Szoboszlai jättebra igen. Han har hittat tillbaka till fin form tycker jag. Och den där mittfältstrio nu med Gravenberg, McAllister och Szoboszlai. Den ser ju riktigt, riktigt bra ut just nu, Frida.
Ja, känner också. Alltså, jag tycker att jag återkommer till Gravenberg konstant. Mm. Men jag tycker att han har varit nyckeln den här säsongen också. Det var det frågetecknet som fanns i Liverpool inför säsongen. Men att han har varit så pass bra, är så pass bra, framförallt med sina fötter. Att han har gett Liverpool en ny dimension och han har också hjälpt den här övergången från kloppfotboll till en mer flexibel Arne Slott-boll där man kan spela på lite olika sätt. Han har varit sensationell och sen håller jag med om Van Dijk och Konaté också naturligtvis. De slår ju också väldigt fina passningar framåt i planen.
Så, alltså, jag har tänkt på det. Jag tycker Gravenberg, just det där sättet när han tar emot en boll, vänder upp och faktiskt bara trycker iväg från, som han gör liksom fler, det öppnar upp planen.
Det är ju hans specialitet också, att kunna göra det en enda rörelse. Jag tycker det är så imponerande.
Och det slog mig vem jag tycker det påminner ganska mycket om, och det är ju Yaya Touré under när han droppade lite djupare i planen under en period i Manchester City och var helt briljant. Påminner lite om liksom Manchester City Yaya Touré faktiskt i det Gravenberg, så det, jag menar, högre betyg än så kan man nästan inte ge en spelare på den positionen i min bok. Han är ju en annan sorts defensiv spelare än Fabinho eller sådär, som ju mer var en defensiv spelare, en destroyer. Han är ju verkligen en nyckel i offensiven med sitt spel.
Alltså, han har ju fått ordning på i princip allt Arne Slott. De spelar ju riktigt bra fotboll. Det måste man liksom, absolut, det har varit en walk in the park, men det är ju tack vare att de funkar så bra i alla lagdelar och allt. Här var det i och för sig också en situation där det verkligen skulle ha varit rött kort när Enciso försöker att mörda Wataruendo. Det ändå som för övrigt kom in och spelade mittfältare. Det gjorde mig glad att se, men då fick han där välkomnat från Enciso som hade bytt in precis. Det var ju... Om ni inte har sett den duellen så... Ja.
Nej, den var inte snygg. Om det är någon som kan ta det så är det ju Wataruendo. Han känns som att han är så fruktansvärt stryktålig.
Han har ju tandskydd.
Ja, in med tandskyddet bara. Sen, han är ju också helt orädd själv i dueller. Han offrar ju sin kropp för konsten. Det är ju Wataruendo. Och Salah i målprotokollet igen, såklart. Det är ju bara,
och
det är
Gakpo, bara så det. Som jag tycker verkligen är igång på allvar, och det var ju någonting som Klopp aldrig lyckades med, att verkligen få igång Cody Gakpo på ett vettigt sätt, för att han kändes ju bara helt felplacerad, var ju ofta felplacerad också i Klopps system.
Mittfältare,
ja, och centralforward, det var ju inte bra överhuvudtaget. Nu tycker jag att han verkligen, att poletten har trillat ner för Cody Gakpo, och det är väl mycket tack vare Slott också, kan jag tänka mig.
Det finns inte så mycket att säga om Ipswich. Det här var inte en match de skulle. Det är klart att de har 10-1 i baken.
Ja, den match de skulle avsluta med en man mindre. Det är en sak som är säker i alla fall.
Ja, det skulle de gjort. Men 10 på två matcher. Så att, det var inte City och Liverpool. Det är inte där de ska hämta sina poäng. Men det känns väl rätt som att de... det är klart, det finns ju att spela för. Men de är väl nästan nedflyttade mentalt också. På övre halvan hittar vi både Bournemouth och Forest. Det trodde vi kanske inte före säsongen. Ett toppmöte får vi väl ändå säga. Forest som ju har gått otroligt bra, men här, vilket statement, Frida, från Iraola i den här svåra matchen mot Nottingham Forest. 5-0 och inget snack verkligen vem som, alltså, var det många som trodde att Bournemouth skulle få tufft mot det här Forest, att de inte skulle kunna spela på samma sätt som man gör mot kanske andra toppkonkurrenter, men Iraola, han fick till det här igen, och Forest blev ju utspelade helt enkelt.
Ja, verkligen, och Iraola oförändrad startelva för första gången den här säsongen, men han hade å andra sidan inte mycket till val med tanke på alla skador som Bournemouth har. På tal om det här att man kan ha mycket skador men fortsatt spela sitt spel och faktiskt få med sig resultaten. Och jag tycker ju att kanske är det så att det har infunnit sig en liten trötthet i Forest, eller åtminstone i den här matchen, för att Bournemouth, de fick ytor och de utnyttjade dem till fullo, inte minst klövert där vid första målet. Dangoa Tara har också en kanonmatch. Så att de gick verkligen för det och fick med sig väldigt mycket också. Målen trillade ju bara in där mot slutet. Så att det är riktigt starkt från Bournemouth och ja, det är bara att lyfta på hatten för Iraola och det arbetet han har gjort.
Det blir spännande att se hur långt det räcker. Faktiskt.
Ja, det är ju, de har Liverpool på hemmaplan på lördag. Det blir ju en oerhört intressant match för att ja, jag är inte, alltså, Bournemouth kan störa Liverpool. Det är jag helt säker på. Sen om man kan störa dem så pass mycket att man tar poäng mot dem dessutom, då kan det ju spetsa till toppstriden lite dessutom.
Ska ju komma ihåg att det är rätt så många klubbar, alltså av de större klubbarna, som har haft det tufft borta mot Bournemouth den här säsongen.
Verkligen.
Arsenal inte minst när de fick ett annat rött kort, William Saliba utvisad.
Ja, det var den matchen, ja.
Det var den, det.
Det var också ett väldigt underligt rött.
Det har varit några sådana för Arsenal, det får man ändå tillstå. Nej, men otroligt imponerande och som sagt, det ska bli intressant att se vad de kan åstadkomma med sina förutsättningar och väldigt mycket cred till Iraola får vi ge. Palace Brentford, det andra London-derbyt. Alltså det är ett intressant London-derby det här med två lag som krigar om att liksom vara outsidern där någonstans strax bakom toppen. Intressant straffsituation här för Mbeumo som missar den första. Men det absolut, och sätter den andra då efter att spelare har varit för tidigt in. Han träffar ju stolpen och Palace-spelare hinner sparka undan bollen och sen ser man att de är något steg innanför där de får vara och straffen slås om. Såg ni Wissa?
Ja, att han jublade innan.
han manifesterade in den här straffen, för han upp med händerna och börjar springa och jubla när Mbeumo fortfarande liksom är på väg fram till bollen. Han har inte ens träffat bollen än. Han har liksom börjat jubla och springa iväg. Otroligt. Han manifesterade in den bollen. Det blev ju då på det andra försöket 1-0 till Brentford efter en väldigt jämn match så långt. Målet kom i 70:e minuten typ. Sen får man ett mål till och sen så dök det upp en till esse. Ska de ha två esse i laget nu, Crystal Palace?
Ja, han stavade åtminstone annorlunda.
Roman Esse som kommer in och gör mål i sin debut efter bara, vad är det, några sekunder. Smart inne på plan och sätter då 2-1 som blir slutresultatet.
Om man bara tittar på resultatet ser det ut som att det är någon som inte liksom har koll som har satt ihop statistiken. Men Esse stavas inte så där dummer. Ja, Romain Esse, vem är det här? det är Brentford. För nu när de börjat liksom inte ha samma perfekta hemmafacit någon mer och inte varit sett lika ointagliga ut på sin hemmaborg, då börjar de ta borta poäng istället. Mm. Då håller de sig kvar där i mittens rike utan att behöva oroa sig varken uppåt eller neråt. Och det är väl där de är och kommer sluta den här säsongen.
Deras andra bortaseger den här säsongen. Så att, ja, de är inte jättestarka på bortaplan. Men
just därav.
Plötsligt händer det. Men jag tror att det är positivt för Palace att SE nummer 2 kommer in här och visar att han kan göra avtryck direkt, för att Palace behöver verkligen den truppredden.
Mm. Ja, det har ju fattats offensiv. Offensiva alternativ så är det ju, men ett litet bakslag för Palace ändå, som jag har sett rätt fina ut senaste tiden. Tar oss därifrån då till Birmingham, Aston Villa, West Ham 1-1. Alltså, tittar man på första halvlek så kändes det som att det här kommer inte Aston Villa tappa när de gör Jacob Ramsey i målprotokollet. Det är liksom lite Villas bortglömda spelare den här säsongen. Vi pratade ju så väldigt mycket Jacob Ramsey förra säsongen. Mm. Och den här har inte fått starta speciellt mycket. Här fick han förtroendet och tackade för det med 1-0-målet i första. Sen var det ju som att Graham Potter fick ordning på strukturen till andra. För att, och det är väl en del av förklaringen. Och den andra förklaringen är ju att Aston Villa igen, och vi har pratat om det här tidigare under säsongen, de ser trötta ut veckor när de har haft Europaspel. Och de var iväg och spelade Champions League i veckan. Och vi har sett dem tappa ledningar förut just helger efter Europaspel.
Ja, nej, men så är det ju att de bär på den här Europa-ryggsäcken. Men jag tycker också att det är efter att Tyrone Mings kliver av. Det såg ju ganska läskigt ut för hans del. Jag hoppas inte att han har dragit på sig en ny svår skada. Men däromkring i 38:e minuten som West Ham börjar komma in i det igen. Och jag skrattade så mycket i de här sista minuterna. För att andra halvlek blev ju böljande och det märktes att West Ham fick mer och mer grepp om det. Och jag tror att just därför att Graham Potter nog verkligen är nöjd efter den här matchen, även om de hade kunnat få med sig samtliga 3 poäng. Alltså bara synen av hur Lucas Paquetá med en halv ljumske, höll jag på att säga, men han kunde ju knappt gå mot slutet för att han hade, ja, han hade något sorts problem med musklerna. Och så drar han in det här, vad han tror är 2-1 målet. Han kan ha 4 för att han haltar fram. Ja, jag trodde att de hade fått sin 3 där. Men lyckligtvis för Aston Villas del så fanns det ju en offside i speluppbyggnaden där. Så att
den de fick ändå en poäng. Lite antiklimax där också. Slutsignalen går direkt efter. Och man bara, jaha, det blev ingen... Nej.
Men det var bara så komiskt hela andra halvleken. Jag vet inte vad det var riktigt. Men det fanns ingen kontroll överhuvudtaget. Men som sagt, jag tyckte ändå att man såg många positiva tendenser från West Hams sida.
Mm. Jag tycker att Potter har fått ganska bra fart på det. Och ändå liksom att det har gett en ganska bra positiv effekt för dem överlag sedan han kommit in. Sen har han ju inte haft alltså perfekta materialet att jobba med. När han får flytta upp Zuzek i någon form av liksom släpande forward-roll stundtals. Och de har ju sina skadeproblem och annat. Men utifrån förutsättningar tycker jag att West Ham har tagit ganska många kliv i rätt riktning. Åtminstone spelmässigt som vi har varit inne på här.
Ja, och det märks ju att det är Lucas Paquetá som är nyckeln. Jag tror ju att Potter kommer fokusera väldigt mycket på honom för att han har fått ut mycket mer av Paquetá under de här senaste matcherna jämfört med vad Lopetegui fick under hela säsongen. Så att får de bara tillbaka Jared Bowen, då tror jag att vi kommer få se ett hyfsat stabilt West Ham.
Och ska vi säga det, det såg ju väldigt obehagligt ut med Tyrone Mings som man kände att shit, det såg ut som, just på hans ansiktsuttryck så såg det ut som att det här är ju en spelare som känner igen ett trasigt knä när han har det. Jag har ju ganska nyligen kommit tillbaka efter liksom ett år borta med korsbandsskada. Men han skrev ju själv igår kväll då på sociala medier. I've had some serious knee injuries. This isn't one of them. Thank you for all your messages.
Mm. Han skrattade ju, eller man såg att han log och skrattade när han kom tillbaka och satte sig på läktaren bredvid Robin Olsen. Som ju tydligen vägrar att lämna Villa för FC Köpenhamn.
Det måste vara en riktigt skön bänk. Alltså där är...
eller ett riktigt skönt bankkonto eller på säga.
en skön lönespes pratas ju om Malmö FF till sommaren ju. Efter säsongen här. Det hade ju varit något.
Inte samma lönespes där dock.
Nej, så är det ju. Vi har också haft en svensk i målprotokollet 2 gånger om, nämligen Southampton Newcastle. Alexander Isak. Alltså fantastiskt mål. Han gör det 2-1 målet. Vilken första touch och avslut. Men också, jag skulle också vilja få in just vid straffsituationen, första touchen där. Det är så trängt läge, han får den bollen och han är så bra på att slå den första touchen precis så att den inte kan nå försvararen, och det är det som gör att det blir straff. För att första touchen är så bra, annars så hade ju vem försvararen för Southampton nu var nått den bollen, men det gör han inte för att Isak är så påslagen och så skicklig i de där situationerna på små ytor, ska man säga. Andra var väl lite mer ytor, men det var Alexander Isak som tog Newcastle tillbaks in i den här matchen efter att Bednarek, veteranen, hade öppnat målkontot för
Var det dummaste han kunde ha gjort? Vilket är Newcastle rejält. Och
kan någon förklara varför Newcastle spelar i röda tröjor, borta tröjor mot Southampton? Jag tyckte det var svårt att se skillnad, mina gubbeögon. Jag vet inte. Jag tyckte, alltså, hade det inte varit bättre om de spelade med svart och vitt mot... Ja,
ja, jag saknade de gröna Saudi-tröjorna.
Det hade varit bättre i just den här matchen. Men
det fanns säkert någon form av PR-tanke med
någonting. Jag vet inte, jag tyckte det var konstigt att slänga på sin andra tröja som var mer lik motståndarnas tröja än vad ens en normala tröja är. Det kanske var något med ränderna som gjorde att det inte var godkänt. Hur som helst, skönt att se Alexander Isak tillbaka i målprotokollet igen efter att Newcastle hade sin dipp då förra helgen när ingenting stämde för dem, att de kunde ta sig tillbaka här. Och de ser ut som en rejäl utmanare där uppe nu, Frida.
Ja, 19:e målet för Isak på 25 matcher för klubben den här säsongen i samtliga turneringar. Ja, jag ska inte säga att det börjar bli uttjatat att påstå att han liknar Thierry Henry, men vi har hört den jämförelsen väldigt många gånger under de här senaste åren. Men det är ju för att, ja precis som du säger, det är ju för att han liknar Henry i sitt kroppsspråk. Så att vi drar väl till med den en sista gång här då. Och konstaterar att det finns likheter och att han är ligans hetaste striker just nu, utan tvekan.
Mm, men så är det ju. Och får se då. Det är väl, han är nästan blivit för bra för att någon ska kunna värva honom. För att Newcastle kan sätta vilken prislapp som helst just nu och säga att den är motiverad.
Och nu sägs det ju att de vill förhandla med honom om ett nytt kontrakt här i sommar. Så man kan väl tänka sig att det skulle bli någon sorts monsterkontrakt så att han får en väldigt hög lön, för att just nu så tjänar han ju inte bäst i laget, men skriver han på nytt kontrakt så lär han garanterat göra det.
Känslan är att vilket kontrakt han än skriver i sommar, om det är för Newcastle eller för någon annan, så kommer han vara den som tjänar bäst i laget.
Ja, och det hänger väl mycket på huruvida Newcastle tar den där Champions League-platsen eller inte, för att Isak lär vilja spela i Champions League.
Mm. Så är det.
Sen är det ju som sagt, det är inte helt lätt att tvinga sig bort från liksom Newcastle om man skulle vilja det i sommar heller, med tanke på den prislappen. Men det är ju en spelare som visar på något sätt att de höga summorna som pratas om, och de känns väldigt befogade, för att det är en spelare som viss annan klubb skulle må väldigt, väldigt bra av att få in. Men det kommer inte vara lätt att lösa det.
Nej, det kommer inte. Verkligen inte. Jag lutar åt att det nog inte kommer hända nu. Om jag ska vara riktigt ärlig, känslan är att det Newcastle har ägare som siktar högt. Jag menar, de ägs av den saudiska investeringsfonden till stor del. Det finns, alltså pengar är inte problemet. Kan man bara lösa allt runt omkring med PFA och sådana där saker, så finns ju oändligt med pengar att ta av. Det är liksom inga konstigheter. Och vill man bygga ett superlag, vill man bygga ett lag som ska utmana om alla titlar och synas på de största liksom arenorna, då ska man skriva ett rekordavtal med sin enda riktiga superstjärna, och det är Alexander Isak. Ja.
Och de har ju sett vilket kontrakt Håland skrev på nyligen också. Mm. Så att de är säkert sugna på att, hej du, 2034, hur låter det?
Precis. Ja. En match kvar, den mellan Brighton och Everton. Everton vann. Det är väl ungefär allt jag har att säga om det. Nej, men NDIA tycker jag vi kan nämna som en...
Jag tycker inte han ska få gult kort för det där.
Som ett utropstecken för Everton.
Jag tycker inte han ska få gult kort för firandet. Jag tycker att det där... Alltså, killen har uppenbarligen gjort sin läxa. Han har tillräckligt mycket respekt för motståndarna för att veta vad de har för smeknamn, nämligen The Seagulls. Att han då väljer att flaxa med vingarna som en mås framför läktaren. Jag tycker inte det ska vara gult kort. Alltså jag säger det rakt av. Jag tyckte det fanns någon fyndighet i det. Ändå i den hånet, om man ens får säga det, så kallar det det. Ja, det är min ståndpunkt i det hela i alla fall.
Ja, oavsett, mål 2 matcher i rad från NDIA och ändå en liten David Moyes-effekt här. Att de
absolut.
Har... krypet uppåt i tabellen. De ligger ju visserligen fortfarande bara på 16:e plats, men de har ju 4 poäng till godo på, nej, 6 poäng till godo är det väl, på Leicester, och dessutom en match mindre spelad då i och med det inställda derbyt. Så ja, det börjar ljusna för Evertons del.
Ja, de ser bra ut defensivt igen, bara en sån aspekt är ju ganska viktig för ett lag som kanske är något begränsade offensivt.
De är bara en poäng bakom Spurs. Bara en sån sak.
De slog Spurs nyligen också.
Ja, exakt. Jag menar, de har ju tagit 6 poäng på de två senaste omgångarna här. Och Spurs har tagit 0.
Men vad är det? Moyes är ju van vid ett liksom vardagsscenario där Everton ligger typ 5-6. Så att utifrån hans målbild och vad han ser att Everton ska vara, så då är de ganska långt därifrån.
Ja, men jag säger det. Everton kniper ju platsen precis utanför Champions League. Det är ju det de alltid gör med David Moyes. Så måste det bli.
Ja, vilken vår det hade varit.
Ja, han får gå rent då. Alltså.
Det har varit helt otroligt.
Ja, vi har fått lite frågor såklart, väldigt mycket om Arsenals röda kort såklart. Men
jag har en fråga, eller jag fick en fråga mailad till mig annars,
ja,
som jag kan börja med.
Ja, jag tar den.
Från Sebastian, som det är ett ganska långt resonemang, men jag kan försöka att skala ner det lite. Så frågan lyder: har tiden där storklubbar kan köpa sig fram till en titelstrid försvunnit? Det känns som att ligan har ändrats i grunden från Big Six, där pengar styrde, till att det nu mer handlar om att hitta rätt konstellation av spelare och tränare som styr framgång. Hur har det blivit så?
Ja, men det är en jättebra fråga, och det är verkligen känslan att PFA har fått. Heter det PFA?
Nej, alltså PSA
FFP. Säger man. Har fått enorm effekt. Faktiskt. Det är känslan, och det är mycket, mycket svårare. Sen är det ju också så här att även de mindre klubbarna rent historiskt och kanske ekonomiskt. Ja, men ta en klubb som, ja, men ta Nottingham Forest. Som ju har investerat jättemycket, men som inte är liksom, ja, okay, de är en traditionell stor klubb, de har vunnit Europa 2 gånger och så vidare och ligatitlar, men det var ju 40 år sedan. De kan ändå attrahera spelare, de kan köpa spelare från en hylla som liksom ett mittenlag i de andra stora ligorna i Europa inte kan titta på. De kan betala löner som är högre än vad Lazio kan göra i Italien, eller Valencia kan göra i Spanien.
Det är Valencia som exempel här alltså. Ja, fortsätt.
Ja, men alltså, om man ska ta, de har ändå varit en hyfsat stor klubb i Spanien ju under många decennier. Även de har varit lite misskötta under Lin.
Ja, minst sagt. Förlorade 1-7 igår.
Ja.
Mot,
ja,
men alltså,
det har ju gjort att ligan är ju mer intressant än vad den någonsin har varit. De attraherar också bättre tränare nu, men man har blivit mer öppen för såklart intryck. Det är ju mycket spanska tränare i Premier League. De är väldigt framgångsrika. Och de har liksom medlen att bygga lag så som de vill. De är inte lika bakbundna utav ja, men du måste spela de här spelarna från akademin, därför att vi måste sälja spelare varje säsong för att vi ska klara oss, om man är en tränare i Portugal till exempel. Du kan också välja att köpa spelare precis utifrån din filosofi. Vi kan köpa 4-5 nya bra etablerade rutinerade spelare varje transferfönster. Det gör att topplagen som då inte kan spendera hur mycket med att fortsätta bara köpa superstjärnor blir lite i kappåkta utav den här mittensektionen som också kan köpa. Man ska veta att det är inte så stor skillnad mellan en jättebra spelare och en jättebra spelare. Det är ganska svårt att veta vem som kommer vara den spelaren nästa säsong. Det är inte så givet. Det är klart du kan liksom köpa ihop ett Galacticos-projekt om det inte finns några liksom ekonomiska restriktioner. Men det, eftersom det finns idag, så det funkar liksom inte att göra så riktigt, att du måste göra det smart. Jag menar, Manchester United har spenderat otroligt mycket mer pengar än många utav lagen som ligger över dem i tabellen och har, jag menar, okej, Bournemouth kanske är ett extremt exempel, men säg Newcastle som är med där uppe. Newcastle har inte lagt mer pengar på transfermarknaden. Trots att de har superrika ägare, så har de inte lagt mer pengar på transfermarknaden än Manchester United. Men man har gjort det bättre. Man har byggt ett lag ute efter vissa principer och så vidare.
Sen är det väl också så här att idag så lägger du pengarna på annat. Titta på City som är i kris. De väljer att värva in 2 tonåringar, eller en 20-åring och en 18-åring till, eller 19-åring är väl Vitor Reis i för sig, till försvaret. Inte att de går och plockar det första bästa etablerade man hittar som man skulle gjort för kanske 10-15 år sedan. Och det är ju en stor skillnad. Det som kostar idag är ju potential, eftersom att allting har blivit någon form av, jag vet inte om man ska säga amerikaniserat, men jag tänker ju att det finns ju inget land där så här, du skulle trada bort din bästa spelare för draft pick. Men det gör man ju i USA hela tiden i de amerikanska sporterna, för att framtid, potential, potentiell avkastning värderas så oerhört högt. Och fotbollen är ju där också, för att det som kostar och det folk vill lägga pengar på, det är unga spelare. Det är på så här, Lars Gellerup från Blåvitt, han reslig dansken de hade på topp, att de skulle gå plus på den bara för att han var ung, lovande och ganska lång. Och så lyckades sälja honom till Italien och gå extremt mycket plus på en sån. Det är ju för att han är ung. Ja. För att alla vill ha ung potential på ett eller annat sätt. Alla värvar unga talanger, då är de redo att betala för det.
Alla ska ha Sverre Nypan i Rosenborg just nu.
Ja, exakt. Jag menar, Lukas Bergvall är ju ett annat bra exempel. Mm, en spelare som går från Allsvenskan direkt till Premier League. Det hade ju inte hänt för x antal år sedan. Då hade han kanske gått till Ajax först, precis som Zlatan gjorde, och sen hade han tagit nästa steg. Men det mellanklivet har ju försvunnit.
Ja, och det är också för att det blir plötsligt väldigt dyrt att köpa en 22-åring från Ajax som har visat, liksom, som har etablerat sig. Då kostar det plötsligt 100 miljoner istället för att betala 10 miljoner, om vi räknar pund då, för den här. Men då kan man köpa 10 stycken sådana istället för samma peng. Och sen
skickar de på lån till Ajax.
Ja, men,
och
alltså, istället, om ja. En av dem, du har köpt de absolut mest lovande, du kan tänka dig att kanske en av dem kanske kommer bli så bra. Resten kommer du få rätt bra betalt för ändå, så du kommer tjäna tillbaka alla de där pengarna. Det är en bättre modell att göra. Det handlar ju också då om, och det som jag brukar säga, det handlar ju inte om vem som har varit bäst de två senaste säsongerna. Det handlar om vem som är bäst de två kommande säsonger. Det är ju det som är den stora utmaningen.
United är väl typ den enda klubb där uppe som nu för tiden, i och för sig, det sker ju värvningar hit och dit också, så här etablerade spelare på hög nivå som man lägger pengar på.
Men de flesta liksom stora etablerade dyra spelare går ju i slutet av sina kontrakt.
Därför att, nu för tiden, ja.
Ja, nu för tiden. För att det är ingen som köper en Alexander Isak med 3-4 år kvar på kontraktet. För det går inte. Det är alldeles för dyrt. Det är inte värt det. Det är, det är dåligt ekonomiskt. Om du ser Manchester City, som liksom är kända för att lägga mycket pengar såklart på transfermarknaden. Ja, men vad är det de ute och köper? Det är klart de betalar en del för Marmoush, men det är fortfarande en spelare som är relativt liksom ny på den stora scenen. Även om han är så 25 år gammal. Sen är det liksom 19-20-åringar som ska in i truppen och formas och bli de här spelarna. Eller säljas vidare. Vi har fått en fråga här ifrån... Jag har en fråga från Viktor Blixt. Och vi har sett att klockan har sprungit ifrån oss lite här. Men hur kunde City skriva ett avtal på 9,5 år med Haaland för att PL eller UEFA satte ner foten mot Chelseas långa kontrakt? Och det handlar ju inte om att det är ett långt spelarkontrakt. Det handlar om att man inte kan sätta en avbetalning på ett köp på mer än 5 år.
Precis.
Du kan fortfarande skriva hur långt kontrakt du vill med en spelare. Men du kan inte knyta avbetalningen på spelaren till hans kontraktlängd längre än 5 år nu för tiden. Så att, den värvningen är ju redan så att säga i hamn med Haaland. Jag tror inte att de har någonting mer att betala av där. På den klausulen. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Silverpodden är tillbaka i veckan såklart. Vi har en vecka kvar till deadline day. Vi räknar väl med att saker kommer hända. Jag har börjat kolla YouTube-videos på en 18-årig mittback från Ajax som ryktades vara på Anfield.
Är det Jorel Hato du har tittat på?
Jorel Hato som jag har kollat på. Igen, det är inte liksom en... En etablerad italiensk liksom 28-åring som kommer in. Det är en 18-årig holländare från Ajax.
Nej, men Jorel Hato, att han plötsligt dyker upp utifrån att Paul Joyce plötsligt tweetar ut att ja, men Jorel Hato är klar för Liverpool. Det känns inte otänkbart att det bara plötsligt dyker upp. För de är ju en klubb som jobbar i skymundan ofta. Och Hato har ju varit, känns väldigt logisk, om vi säger så. Vänsterback dessutom kan han spela.
Vänsterback, holländare.
Kan spela mittback. Det är helt perfekt för det. Jag förstår inte varför de inte har gjort den. Alltså.
De kanske har gjort den redan.
Exakt.
Nej, vem vet. Sillepodden i veckan och så deadline day såklart i början på nästa vecka då. Tusen tack alla ni som har lyssnat i alla fall. Vi hörs snart igen. Mm.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.